Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ett budskap från vår samarbetspartner. Julbock och Läkerol. På torsdag vill vi se många grönvita mål. Har du en målsättning att effektivisera dina pensioner, försäkringar eller kapitalplaceringar? Kom då förbi Östergatan 22 i centrala Ängelholm. Vi på Vågen Försäkringsbyrå tar gärna emot oväntade besök över en kopp Zoegas kaffe. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Rögle har en match kvar innan det är nytt landslagsuppehåll mot Brynäs hemma. Och den stora frågan inför den här matchen är, spelar Dennis Everberg eller spelar Dennis Everberg inte? Daniel Rote här, Mattias Hjelm heter jag och så är Linus Alin tillbaka. Välkommen tillbaka Linus och på Dennis Everberg direkt.
Absolut, tack så mycket Hjelmen. Känns härligt att vara här inne i värmen. Jag trodde ju att jag skulle få ett enkelt jobb när jag åkte ut till Catena Arena idag för att kolla sista träningen. För,
vi hade ju planen klar!
Vi hade hela upplägget klart vad jag skulle göra, men det blev inte riktigt så. Det var en Dennis Everberg som tränar för fullt men alternera i kedjorna. Tränar inte heller i powerplay. Men tränar i boxplay. Så det går helt enkelt inte att fastslå definitivt om han gör comeback mot Brynäs eller inte. Däremot så har ju Rögle hela tiden kommunicerat denna veckan att de hoppas på det. Men det blir inte den solklara liksom förutsättningen jag hoppades på.
Men vi kan i alla fall säga att definitivt är så att han definitivt inte är borta. För han spelar inte med gul väst på träningarna längre.
Nej, han börjar köra för fullt i måndags. Och Dennis Everberg själv har ju valt att inte ge några intervjuer till media under den här tiden. Han har sagt att han, när han har spelat sin första match efter den här skadan, hjärnskakningen, så kommer han börja snacka igen. För han vill ha lite lugn och ro i sin väg tillbaka.
Men han spelar inte i sån här icke-tacklingsbar färg idag, eller?
Nej, det har han inte gjort på hela veckan. Eller jag har ju varit i Catena Arena måndag, onsdag. Och då har han ju gått för fullt och sett pigg ut.
Det indikerar ju ändå att han spelar, om vi ska spekulera. Men hade de haft minsta i alla fall liksom oro för bakslag och så, då hade han ju aldrig åkt runt och tränat i den tröjan och varit med för fullt.
Nej, om han hade mått sämre eller om det hade varit en uppenbar tydlig risk med någonting, så hade han ju säkert antingen haft den gula tröjan icke-tacklingsbar eller helt enkelt avstått onsdagsträningen inför matchen. Eftersom ett uppehåll väntar. Så matchningen pekar ju på att han är extra forward. Men det känns också lite ologiskt. Är han redo för spel vill man ha in honom fullt ut.
Du sa han alternerade. Vem var han mest med? Vi kanske kommer dit. Jag kanske för tidigt ute.
Nu är vi ändå inne på det spåret.
Ja, men han alternerar med Bock, Ryfors och Edström i den konstellationen. Sen spelar han också lite med, alltså alternera där Kevin Wenström, Hampus Gustafsson, Erik Andersson bara. Så det var inget så här glasklart heller.
Nej, det var det ju inte. Det var ju inte självklart att han går in och spelar där.
Jag landar någonstans ändå i att han kommer att vara med i matchtruppen i någon form. Sen hur återstår ju såklart att se. Men jag hade ändå blivit förvånad om han inte gör comeback mot Brynäs.
Kanske att han inte har någon större roll, men att han är med och i alla fall är med i powerplay där de behöver få upp känslan i.
Nej, där tränar han inte idag. Så däremot gjorde han några byten i boxplay. Så ni hör ju själva, det blir inga klara besked från Catena Arena idag. Men summa summarum är ju att Dennis Everberg är väldigt nära en comeback. Fortsätter han så här, så om man inte skulle komma till spel mot Brynäs, så är jag ju med efter utbollet såklart.
Och väldigt viktig Daniel, att han är tillbaka snart.
Ja, men han är är ju en av de stora kuggarna som ska bära det här laget såklart. Men det måste ju vara väldigt positiva nyheter för dem, för det är inte jättelänge sedan man liksom nåddes av rapporter av att det ser inte alls bra ut med Everberg. Folk som hade träffat, jag fick rapporter av folk som hade liksom träffat honom, och det var ganska dystra prognoser där ett tag när det spekulerades.
Ja, men precis. Bakslag, första testerna gick på is om jag har stått hela rätt, och sen så vila, och sen så när han väl har kommit tillbaka igen då så har det gått väldigt snabbt framåt för honom. Jag pratade med Rögles fysio också, Kristoffer Alvengrip. Han berättar ju att han har kunnat träna på ganska bra i gymmet under tiden nu, senaste perioden här för att komma i form. Det finns en liten spaning på det här temat också, en minispaning apropå Everberg och Everbergs frånvaro. Han gick ju sönder, eller fick den här högersmällen av Marcus Högström upp på hovet som renderar avstängningen. Sen dess har Rögle spelat 8 matcher och tagit 5 poäng, och det är bara Oskarshamn som matchar det facitet i negativ bemärkelse. Nu vet jag att Rögle har haft många andra viktiga kuggar borta under den här 8-matchersperioden. Men att Rögle utan Dennis Everberg är alltså näst sist i tabellen under de 8 matcherna.
Och den matchen uppe på hovet så vann väl Djurgården med 5-1, va, om jag inte minns helt fel.
Rögle vann.
Ja, Rögle vann. Jag sa Djurgården, jag menar Rögle.
Så Rögle vann den, Everberg försvann, och sen då har det sett ut som det har gjort. Det finns som sagt många andra parametrar som spelar in, men likväl en liten minispaning gällande den statistiken.
Jo, men alltså, grejen om man går igenom Rögles match de sista 10, 11, 12, 13 matcherna, så är det ju en EKG-kurva från en patient som inte mår 100. Det är fart alla håll. Det ser bra ut ibland och dåligt ibland. Är det någonting i alla fall Everberg står för, det är det ju någon slags jämnhet, att han ändå går i bräschen med någon slags grundarbete varje dag. Så den typen av konsekventa spelare, samma med Mattias Sjögren, blir väldigt, väldigt, väldigt saknade. Framförallt i ett läge kanske där resten av laget står och svajar.
Ja, närmare sanningen än så med Dennis Everberg kommer vi nog inte förrän vi faktiskt ser line-upen mot Brynäs. Det är väl så vi kan sammanfatta det.
Mm. Har du inte mer med dig från Göteborget, Linus?
Jag har massor.
Har du det?
Ja, som vanligt. Jag var extra taggad idag när jag fick vara aktiv lyssnare istället för att stå här förra veckan.
Ja, vi fick ju slita som djur för att hålla jämna steg.
Nej, nej, nej. Det var hur bra som helst. Och ja, jag bandade det igen, sa faktiskt. Jag har som sms-signal nu.
Formsäkan,
ja.
Men de är väl nästan ur den nu igen?
Nej, det är de verkligen inte.
Va?
13-1 hade Leksand på Rögle i sista perioden.
Okej.
Okay. I skott alltså.
Mm.
Vi kan väl säga så att Curran är kvar med Hansson vad gäller backarna. Och sen har det hänt lite intressanta grejer, eller så såg det ut i alla fall på träningen. Lesund med Bartov och Johannesson med Erik Jelina. Och sen tränar Samuel Jonsson med Isak Jonsson. Och detta är ju en rätt tydlig indikation på att Samuel Johannesson går in på 6 startande backar och att Samuel Jonsson blir 7:e back.
Och Samuel Johannesson gjorde ju inte bort sig mot Leksand.
Nej, jag tycker att han gjorde ett väldigt starkt intryck. Han ser lite lurig ut. Han ser liksom ut. Hans kroppsspråk ser lite... Han ser seg ut liksom. Men han är väldigt, väldigt spelskicklig. Han har ett väldigt gott rykte. Det är många som pratar gott om, som ser honom i vardagen, att han har ett otroligt spelsinne. Jag tycker också att han gjorde ett väldigt, väldigt gott intryck. Han är väldigt puckskicklig och... Det ska bli intressant att se.
Vad synd att han inte fick göra sitt första SHL-mål där, som jag trodde att han gjorde först. Men det var ju en styrning av Anton Bengtsson som gjorde att han inte fick det målet. Och den styrningen var inte jättelätt att se innan repriser. Han var knappt på repriser heller.
Det är ju en intressant såklart markering. För när tränarna har ju valt en linje på backsidan egentligen från första säsongsmatchen. Den har man hållit ganska konsekvent med sina backbar. Och man har haft ett konstant förtroende för de backar som spelat. Inklusive Samuel Jonsson som har ett rätt tungt plus minus facit. Det har ändå märkt att tränaren har ett grundmurat förtroende för honom. Större än vad många andra har. Och jag tycker att det är intressant att man... nu har man ju tagit något slags beslut. Nu river man ju upp backparen förutom Karen Hansson. Och lyfter in... man lyfter Lesund med Bertov, sa du. De två har ju inte spelat ihop innan. Så någonstans har man ju kommit fram till att, att det är dags att, att sätta liksom Jonsson åt sidan. Och så får han jobba sig uppåt igen. Det är en markering åt någon slags nytt vägval.
Jag tänker att det inte bara handlar om Samuel Jonsson här också. Jag tänker att det också handlar om Ellen Lesund. För var det en av, han var en av de backar som var... tillhörde den svagare skalan, tyckte jag, på mot Leksand. Och har varit svagare ett tag här nu. Så att, att det också splittas för att kanske få upp Ellen Lesund också, tror jag det handlar om.
Det tror jag du har helt rätt i också. Det har vi varit inne på här de sista veckorna. Att han öppnade säsongen urstarkt och var väldigt starkt länge. Men har också gått ner sig. Så det är väl, de två är väl liksom... Så Jonsson och Lesund ihop är väl liksom... två minus som inte blir plus just nu. Så det är väl klokt att ändra om det.
Vill ni ha kedjorna också?
Gärna!
Härligt! Daniel Saar, Telbotén, Leon Bristedt. Sen då Dominik Bock med Simon Ryfors och Adam Edström. Kevin Wenström med Hampus Gustafsson och Erik Andersson. Och sen då Taylor Mattsson, Anton Bengtsson och Nils Höglander. Som ju blev uttagen till junior-VM idag.
Just det! Och Höglander lär ju vara en av de ledande forwardsarna, om man nu säger så i plural, i det tre kronor, i det juniorlandslaget, tror jag.
Vi har ju väntat, ska vi också säga att Bock är uttagen och spela JVM för Tyskland.
Precis, det stämmer bra.
Däremot inte Adam Edström.
Men han är väl på någon slags, vad jag har förstått så kan det bli fler spelare som blir uttagna. Det var väl 12 forwards som presenterades idag och där är väl Adam Edström en av de spelarna som är i någon slags gränsland och kommer med eller inte. Så jag tror att antingen om någon tvingas lämna återbud eller om de då tar ut ett par spelare till så har han nog goda chanser att komma med.
Ja, men har de scoutat Rögle under säsongen så måste de ha sett honom. Han måste ju vara ett stort utropstecken för många. Men jämför man, eller liksom sett vad Höglander och kontra Edström har levererat under hösten, det är helt olika spelare. Så får man väl ändå säga att Edström inte är jättelångt ifrån vad gäller liksom leverans. Sen levererar de lite olika saker.
Men jag tycker nog där att på slutet har det varit så att Höglanders kurva går uppåt, Edströms något neråt faktiskt. Höglander är i ganska bra form. Jag satt mycket med betygen där och jag tycker ändå Höglander var en av de bättre spelarna där. Och möjligtvis att han skulle haft något högre. Men ja, jag vet inte, jag tycker deras kurvor går lite olika nu faktiskt.
Du är klok, Hjelm. Jag tycker du har en poäng i det. Hade man frågat för 4-5 matcher sedan så hade de kanske varit lite mer. Jag håller helt med. Höglanders kurva går åt rätt håll. Han har gjort produktion. Han har fått fart på sin produktion. Jag gjorde någon text länge där liksom... Det var bara en poäng på en 7-8 match och det var ju Soro-målet på Hovet. Nu har han ju spottat in lite mål på slutet.
Gjort 3 mål och en assist på de 4 senaste. Nils Höglander alltså. Sen tror jag som Adam Edström är ju en spelartyp, en ovanlig spelartyp som nog många coacher ser kan tillföra någonting liksom med specialegenskaper. Dels med boxplay-kapacitet men också en sån typ av power forward som är ganska svår att hitta. Det är inte du ofta du liksom letar rätt på en 2 meter lång forward som dessutom är ganska snabb på skridskorna. Och väldigt snabb med tanke på storleken då. Och ha den powern att ta sig in på målet. Jag tror att i ett junior-VM hade väl han kunnat vara väldigt obekväm för många av backarna där.
Jag tycker faktiskt också att man kan säga om nu liksom tendensen för Rögle de sista 10-13 matcherna har varit väldigt, väldigt ojämna prestationer, så tycker jag ändå att Adam Edström är en av dem som, nu är han ju inte någon av dem som ligger liksom längst fram och ska dra lasset, men sett till liksom konsekventa prestationer så tycker jag han ligger rätt så högt. Han är inte den typen som har liksom försvunnit helt under 3 matcher. Jag tycker att han har varit ganska jämn rakt igenom den här hösten.
Apropå konsekventa prestationer senast tiden, även om de gått tyngt för laget, så är ju Daniel Saar en sån spelare som också har hittat rätt i sitt Målskytte ju.
Sicken övergång.
Gillar du den? Jag stod och väntade på den.
Ja. Jag stod och väntade på, är någon som ska säga någonting annat här i det här temat? Och Linus tog ordet och så
like a glove.
Small det till bara. Ja, men händelsevis då så pratar jag med Daniel Saar idag.
Har du en intervju med han kanske?
Det kan jag absolut ha. Och vi kan väl lyssna på det. Jag inledde med att fråga Daniel Saar vad han vill se av laget nu mot Brynäs på torsdagskvällen i den sista matchen innan landslagsuppehållet.
Nej, men jag vill se ett revanschsuget lag på imorgon här. Det ska bli roligt att komma ut och spela för hemmapubliken igen. Och vi har snackat om lite taktiska delar i spelet som vi ska snäppa upp här. Och framförallt tävlingsinstinkten där ute ska komma upp. Så jag hoppas att vi är redo för imorgon.
En spelare som närmar sig comeback, kanske spelar mot Brynäs, kanske inte, är ju Dennis Eberberg. Oavsett när det blir, han gör återkomst här. Vad betyder det för gruppen?
Ja, men det är en viktig spelare för oss. En spelare som bidrar med tyngd. Han är skicklig offensiv, stabil defensiv. Så en ganska allround spelare som framförallt som jag bidrar med tyngd. Så det ska bli skönt att få tillbaka lite spelare. Och ja, Dennis är enormt viktig för vårt lag.
Men du själv då? Du har blivit mål i tre raka matcher. Även om laget har haft det lite kämpigt, så verkar du ha hittat något i ditt spel. Vad är det i så fall?
Nej, men jag tycker jag har tagit mig till områden där jag kan göra mål. Sen hade jag lite snack med både Cam och Janne att det vi har skapat de senaste matcherna i kedjan är väl ganska mycket på skicklighet. Så vi ska försöka komma upp lite i arbetsmålen också i kedjan och kunna skapa lite även på det.
Och jag vet inte om du minns, men du och jag pratade ju under ert träningsläger om att du siktar då på att vara uppe och slåss i toppen av hela SHLs skytteliga. Nu har du gjort 9 mål, ledaren där har gjort 10. Vad säger du inför 2020? Hur stort mål är det för dig att vara där uppe och kriga även då?
Nej, men självklart så är det kul att vara där uppe. Jag ska vara en bidragande spelare som ska leverera offensivt. Så det är kul att vara... Ja, var det uppe just nu. Så länge vi vinner matcher så bryr man inte så mycket. Men om jag kan bidra med mål så är det roligt. Sen hoppas jag att det ska kunna gå ännu bättre när vi får om vi får igång vår powerplay lite. Det har varit lite segt på senaste tiden.
Daniel Saar som ju också är uttagen till Tre Kronor tillsammans med Niklas Hansson och Leon Bristedt. Leon Bristedt, en annan som har varit formstark. Väldigt formstark ett tag.
Absolut.
Vad står du nu med din telefon och ska dela ut, Linus?
Jag tänkte faktiskt dela ut en dumstrut.
Till dig, kul!
Ja, den kommer att klä dig.
Jag får en liten dumstrut och ni får en lite större.
Hjälm.
Varför då?
Det är du och jag, vi håller ihop alla.
Ja då. Nu ska jag se om ni lyckas, eller vi får se hur jag presenterar detta. Men,
har du med landslaget att göra?
Nej, det har det inte.
Så vi dumpar det är över. Landslaget har vi snackat
klart om. Det har med hockey att göra.
Det har med hockey att göra.
Gott.
Jag kan börja med att säga att det är på temat Rögles målvakter. Och de första 3 matcherna så stod Roman Will. Nu ska
jag vet vart du vill komma.
Ja,
jag
har stått annan match.
Exakt, 2 matcher i taget förutom de här 3 första.
Och ja, det var det du sa. Går vi vidare?
Sen har Will vilat, spelat och så vidare. Och för ett par veckor sedan stod ni här när jag sa, ja, men ta med er där, de står nog 2 matcher i taget. Nej, de byter hej vilt hela tiden.
Ja,
det finns
dig, så
inga
sa vi inte.
Mönster i detta. Men det finns ett mönster. De har stått 2 matcher i stöten.
Ja, efter de 3 första.
Det enkla är det geniala. Man behöver inte, vi har letat på ställen där man inte borde leta igen.
Nej, men det... Så vem det... står nu de andra ord?
Det gör Reifalk i så fall. För han stod ju Will i Dublin mot Malmö och sen mot Leksand.
Ja, men det är intressant. Svaren finns ibland närmare än vad man tror.
Spaning / dumstrut. Nytt segment i podden.
Ja, vi tar den. Jag tar den.
Kändes inte som något hårt slag det där faktiskt.
Nej, den sitter
finns
fint.
Värre saker.
Det gör det.
Men alltså, ni får ju säga några ord ändå om att de är med i landslaget. Jag måste tillbaka dit. Vi kan inte bara släppa det så snabbt. 3 spelare från Rögle med till Ryssland.
Ja, men det säger väl en del ändå. Jag menar, det är inte många SHL-lag som har 3 spelare i en landslagstrupp. Dessutom nu när Rögle har gått väldigt tyngt så säger det för en del om ögonen som förbundskapten med kollegor har på Rögle just nu och på de svenska spelare som finns där. Sen är det ju bryter du ut dem spelare för spelare. Så Niklas Hansson imponerar ju stort när han fick chansen nu. Första samlingen för säsongen. Leon Bristedt skulle bli pappa när den uttagningen var. Och även om han själv säger att han inte blir uttagen, så gissar jag väl att han fick frågan och tacka nej. Även om han inte vill säga det utåt. Ren gissning, men det känns ju logiskt. Och sen då Daniel sa som han sa här i intervjun nyss, har gjort 9 SHL-mål och gjort en del på slutet. Sen har du en spelare också i Ted Brithén som... En formstark Ted Brithén är ju med i landslaget.
Dennis Everberg då?
Ja, men precis. Alltså, ni hör ju själva. Det är ju, där finns många starka svenska kort i den här Rögle-truppen just nu.
Bra! Nu känner jag mig mer tillfredsställd när vi har pratat lite om Tre Kronor också. Skadeläget måste vi in på i Rögle. Vi har ju varit inne och touchat på det här. Och, ja, jag menar ju att... Resultaten i mångt och mycket förklaras av skadorna på nyckelspelare. Vad behövs? För att få tillbaka spelarna såklart. Men du, Daniel, pratade med Chris Abbott, sportchefen, och han skulle ut på resa, kolla nya spelare då. Och...
Vi kan alltså, innan du svarar på den frågan, Daniel, om Chris Abbott-intervjun, kan vi bara nämna att gällande skadläget då, om Everberg nu kommer till spel, så är det ju Craig Shearer, Mattias Sjögren, och de är tillbaka efter uppehållet, är det sagt hela tiden. Och sen Nick Sörensen, som jag pratade i den här intervjun med Rögles fysio, så sa han att han mår bättre och förhoppningen var att han skulle komma igång och träna lite lätt den här veckan. Så det är ett skadeläge som kan ljusna, men sen också Rögle har jättemycket folk borta, men det är tre spelare på skadelistan just nu. Det är ju heller inte enormt många om Everberg spelar.
Nej, men vi har också pratat om att läget ser ljusare ut när det kommer där om 2 veckor efter nästa uppehåll. Och så har de drabbats av nya skador på andra nyckelspelare.
Ja, så är det ju.
Så även om inte det har varit en klump av spelare hela tiden som har varit skadade, så har det varit några av de viktigaste spelarna som har varit skadade hela tiden.
Absolut.
Så det är fortfarande så att man väntar på att få se det riktiga Rögle när alla nyckelspelare är med samtidigt.
Jag tror det har varit en fruktansvärt frustrerande säsong för dem skademässigt. För som du säger, inte jättemånga, men vi har ju pratat jättelänge om att liksom en ljusnande skadesituation, och så har den inte ljusnat. Den har ju varit ganska konstant, men det är olika nyckelspelare som har turats om och trafikerat skadelistan. Men det är som du säger, det gör det lite svårt, som du säger, Linus. Men om rimligen så har de ju en ganska tom skadelista när de börjar om strax före jul.
Rimligen, ja. Och det är ju som Jens säger med déjà vu. För detta sa vi ju i samband med förra uppehållet, att nu kommer de få läka ihop under detta breaket, och sen kommer de att ställa ut med nästintill fullt lag. Så blir det ju absolut inte. Men samtidigt så, jag tänker, så här, 3 spelare nu borta, med tanke på hur resultatraden har sett ut senaste tidsperioden, så måste man ändå kunna ställa högre krav på Rögles grundspel, på Rögles sätt att genomföra matcher, även om det är många borta. Man fattar ju att det är skitjobbigt för alla inblandade. Kedjor slås ju sönder, liksom... mellanmatcher, undermatcher, och man det blir hackigt för alla inblandade, inte minst med powerplay och så, för att få det att fungera. Men skador är en del av spelet, och som sagt, det spelarna själva har pratat om under den här perioden är ju inte om att de lider extremt mycket av alla som är borta. De har ju mest varit kritiserat att de inte gör de här grunderna rätt som de gjorde i början av säsongen. Då stod vi och pratade om vilken maskin Rögle har blivit. Alla vet exakt vad de ska göra. Kolla uppspel, kolla hur de tar sig ur egen zon, hur de liksom trycker ner motståndarna med pressspel. De här bitarna är ju det som har fallit ifrån. Sen kanske det är en konsekvens av skadeläget. Men någonstans gäller det också att hitta tillbaka och luta sig mot de pelarna när man har mycket folk borta. Och det har väl kanske inte Rögle lyckats med som de hade behövt.
Nej, jag tycker om man skyller det här på skador, så gör man det lätt för sig. Det är klart att man kan i vissa matcher att man åker upp till Luleå och liksom inte orkar tävla med dem i 60 minuter. Det kan man ju skylla på. Det kan man skylla på skador, tycker jag. Men att man Rögle har 2 trepoängare på sista 13 matcherna.
Alltså nej, det är ju för dåligt.
Det, alltså. Det är ett kollektiv som har halkat ur kurs, som har tappat planen, som har tappat nycklarna till det som gjorde dem starka i början. Det är ju alldeles för svajiga prestationer. Det är alldeles för svajigt mellan matcher. Det är alldeles för svajigt i matcherna. Det är alldeles för kompasslöst, tycker jag.
Jag måste gå in här nu och ändå ha en liten motsatt uppfattning. Jag håller med i konsekvenserna av allt du säger, men jag... Nu kanske jag rider ut till Rögle försvar här igen då, men jag ser det i ett större perspektiv än så, för att har man skador på nyckelspelare borta under så här lång tid som de har haft, så, och det här pratade vi om i förra podden också, att över tid så kommer inte de här breddspelarna att orka upprätthålla den nivån som krävs. Samtidigt som det alltid finns motståndare som kan ha hittat spel under den här tiden när Rögle har gått ner. Så det är inte bara en orsak och verkan inom laget, det är en orsak och verkan inom hela serien också. Därför så menar jag på att ett Rögle utan sina nyckelspelare, då kanske inte ska vara så här dåliga som de har varit. Så där går jag med i resonemanget fullt ut. Men låt säga 2 segrar till någonting, så kanske det har varit en rimlig nivå utifrån tidsperspektivet och skadeläget. Så jag är inte helt med på att säga att det är för enkelt att skylla på skadorna eller på de skadorna som de faktiskt har haft. Jag tycker det finns en logik i det faktiskt.
Men kanske hade liksom Rögle behövt att detta hände om nu får förutsätta att de får liksom fortsätta bygga på sin verksamhet och utvecklas och bli bättre, så kanske de här skadorna på nyckelspelaren kanske kom något år för tidigt. För jag menar, det är Rögle inte det enda laget som har drabbats av skador. Men jag menar, och jag tror att jag var inne på det innan, att i en riktig topporganisation så hanterar man ett par skador. Det är klart att slagstyrkan försvagas lite grann. Men det är ju ett helt annat Rögle sista 11 jämfört med första 11. Det är ju inte natt och dag, men det är väldigt, väldigt stor skillnad på den liksom kollektiva krämen.
Absolut. Ja. Det köper jag rakt av. Men jag menar att det kanske finns en större procent förklaring i de skadorna som de faktiskt har haft än du kanske lägger in i det.
Nej, men jag menar att det är klart att man tappar ju procent i slagstyrka när nyckelspelare blir skadade. Men de procenten Rögle har tappat är ju mycket, mycket, mycket större än vad de kanske borde ha varit om man bara liksom tar bort de skadade spelarna. Jag tycker att det är... Hela laget har liksom säckat ihop. Det är kanske... Jag vet inte, det är svårt att veta var man ska lägga liksom kritikribban.
Ja, det blir ju inte alltså, ett svart eller vitt läge nu. Alltså, när det går bra så går det bra. När det går dåligt så går det dåligt. Och man försöker hitta orsaker och anledningar till respektive scenario. Nu är ju Rögle i någon slags mellanland för... Det säger sig själv, och det vet väl alla som har hållit på med liksom, vilken lageråt det än är, har man 3 av sina bästa spelare borta och dessutom de skiftar hela tiden, då är det rätt svårt att spela in någon slags kollektiv känsla i laget, och det sprids en osäkerhet också. Men återigen, topp 6 är Rögles mål, det är inte att klara sig undan kval. Och då är att hantera sådana här situationer, för de kommer under säsongen för alla lag. Det kan vi konstatera, att man har många nyckelspelare borta, eller flera i alla fall. En del i det är ju att hantera detta lite bättre. Det positiva för Rögles del i sammanhanget är ju att jag tror ju det är väldigt liksom osannolikt att ett lag har alltså fortsatt den här graden av otur som Rögle har haft under en hel säsong. Så ska man gå igenom en sån här period är det ju bättre att göra det i november än att göra det i februari, till exempel.
Bra poäng, tycker jag. Och jag fastnar lite också för det du sa, Daniel, som jag inte hade tänkt. Men det är ju, som ni var inne på, det är ju ett tjuvläge för Chris Abbott. För att om vi då tänker att de kommer tillbaka, då är det ju plötsligt nästan för många i laget. Och det blir en otrolig konkurrenssituation och... Spelare ska sättas åt sidan. Vi var, i början av den här poddsäsongen så var vi inne på liksom, ska det lånas ut spelare och sådär. Och det är klart att värva in någon spelare då och så kommer alla tillbaka. Det är inget roligt för någon part där heller. Så det är svårt och veta hur man ska göra. Samtidigt som det inte får fortsätta så här. Om man då har ambitionen att vara kvar topp 6. Fortsätter skadeläget. Om man inte liksom hittar någon högre stabilitet. Då måste du in någon ny spelare.
Men är inte det någon slags... Jag tänker slutspel längre fram sådär. Det sliter på folk om du ska gå liksom... Säg till en semifinal. Du kanske ska igenom ett play-in och en kvartsfinalserie. Eller i alla fall en kvartsfinalserie. Beroende på att du slutar i grundtabellen. Är det då inte någon slags normalläge att du har 2-3 spelare borta? Även i ett sånt skede på säsongen?
Jo.
Det är det ju.
Så är det.
Och då kan man ju konstatera att Rögle är sårbart. Egentligen när man blickar längre fram. Och jag tror att Chris Abbott är ute efter att värva... både en back och en forward till exempel. Nu när han är på jakt.
Men det är väl mest det att du har väl kanske alltid 2-3 spelare skadade. Men säg att det är 22 spelare i truppen. Så har ju Rögle haft alla sina skador på spelare 1-6. Kvalitetsmässigt känns det som.
Det har jag ju inte varit med om tidigare genom att bevaka det här laget. Att man har haft sån oflyt liksom. Och det är ju många, det är väl... Ett par undantag, jag vet inte vad det är med Sjögren, men vad jag har hört så är det ett av undantagen Shira, liksom någon slags förslitningsskada. Men annars har det ju varit så kallade traumaskador med hjärnskakningar och annat. Och det är ju jättesvårt för dem att försvara sig mot. Det har ju varit liksom sån smäll ser man som de här, ja, men Nick Sörensen och Jelina och Everberg och ja, det är väl någon till. De har haft, men det har varit för många som har glömt bort någon kanske, men sådana smällar ser man ju liksom inte i den här utsträckningen på så kort tid i ett normalläge. Det är ju faktiskt exceptionell oflyt när det gäller sånt.
Ja, men det är det. Nej, men det om man ska summera just detta så tycker jag ändå att det man kan vara kritisk mot, det är att de insåg för ganska bra tag sedan att de hade liksom seglat lite ur kurs och har pratat länge om att försöka hitta hem till det de hade i början. Där har de ju fladdrat fram och tillbaka på den linjen. Ibland varit på rätt sida, gjort rätt saker, men ganska alldeles för ofta och ramlat över på andra och gjort liksom grova misstag i matcherna. Vi pratar om de senaste 13 matcherna, 2-3 poängare. Man har ju i alla fall inte liksom, hur man än har snackat och försökt och tränat, så har man inte hittat tillbaka ännu till det som... åtminstone det som gjorde laget framgångsrikt i början. Kanske man inte kan göra det på samma höjd, men om man åtminstone inte fått de som kan spela till att göra som man gjorde i början.
För låg lägsta nivå, typ.
Ja, jag menar, matchen i Leksand, det är klart det är ett skadeskjutet Rögle, men man ser Rögle har ett skott på mål i tredje perioden. Det finns inte ett hot någonstans egentligen. Jag satt och såg matchen på tv och tänkte, om inte Britén-linan gör mål här så kan de spela till tisdag. Kommer inte göra mål. De är ju fortfarande otroligt beroende av några få spelare produktionsmässigt.
Ja.
Stickspår. Men samtidigt är det ju liksom rätt så mycket av där Rögle är idag. Och det är ju ändå, de var någon slags SHL-raket i början. Nu undrar ju alla liksom, vad ska det bli av det här?
Men ska vi dra slutsatsen ändå att Rögle, med tanke på kommande slutspel också då, förmodligen behöver värva, oavsett om spelare kommer tillbaka tidigt eller inte?
Ja, men det är kanske där vi ska in på Chris Abbott. Jag fick ett tag på honom i fredags eftermiddag på en lite skakig telefonlinje. Han satt på tåget, rimligen till Kastrup. Jag har uppgift om att han skulle till Nordamerika titta på spelare. Han ville inte bekräfta, eller han ville inte kommentera vart han ska åka, men han snackade om att han åker för att titta på spelare, och han var ju väldigt tydlig med att målet är att förstärka laget. Och han hade alla dörrar öppna. Han pratade om kortsiktiga lösningar, han pratade om långsiktiga lösningar. Han har alla dörrar öppna helt enkelt.
Vad ser ni själv framför? Jag sa ju precis, jag tror att de är på jakt efter en forward och en back. Om ni själv får gissa och resonera lite kring, om man nu åker ut på den här... värvningsturnén, vad tror ni han vill komma hem med, Chris Abbott?
Jag tror definitivt en forward, kanske till och med två forwards, för är det något Rögle har haft problem med under hela säsongen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare
McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Har det ju varit målskyttet, framförallt försvaret. Sitter ju ganska ofta, även de här matcherna där det inte har blivit segrar, så är det ju flera gånger de egentligen inte har förlorat på försvarsspelet utan på att man inte har gjort mål. Så jag tror att det är nog hög prio på att hitta målskyttar och kanske två forwards.
Jag tror inte han, jag gissar att han inte letar backar. Jag tycker ändå att om man går igenom backsidan, om Craig Shearer är tillbaka snart, så har man en fulltalig backbesättning. Man har Jakob Bundesson som spelar mycket i Kristianstad. Och det hålen finns ju på forwardsidan. Där dessutom man tappar nu Bock och Höglander ett antal matcher i januari. Så att jag tror att han vill ha in minst två forwards i det här laget. Okay. Ingen back.
Intressant.
Ja, det var våra spekulationer.
Ja, men jag står nog fast vid min tanke liksom, att han nog gärna förstärker med forward och back i det här läget. Jag tänker att en sån som Jakob Bondesson, hade man inte tagit hem honom redan om man hade sett att han skulle gå in i detta och se nu vilka har de på skadelistan på backsidan. Shearer. Vad händer om en till går sönder? Alltså det är lite så här, de känns sårbara på något vis tycker jag där just nu. Så...
Men om han letar back, letar han inte en back 5-6 väl? Eller?
Nej, gör man någonsin det höll upp sig. Men...
Nej men alltså letar man, jag gissar att han inte letar på forwardsidan, så tror jag att han kan tänka sig leta både bredd och spets.
Mm.
Men letar han någonting på backsidan så är det väl spets i så fall. Men bredden finns ju. Det blir i så fall...
Finns inte spetsen också?
Jo, det är ju det. Det är ju det som...
Nu säger jag emot mig själv, men...
Det är ju det som gör att jag tror att han inte letar, för att jag tänker att han har liksom sina komponenter. Han har sin liksom Karen och Hansson i powerplay, och han har både Jelena och Shearer som funkar i powerplay. Så jag menar, jag tycker liksom att om man har en behovsprotokoll så är det rätt så många bockar på det. Liksom. Det är på forwardsidan det brister. Där liksom framförallt produktionen brister match efter match. De får ju inte fart på bock. De får inte fart på Sörensen. De hittar ju ingen egentligen just nu som tar rygg på första kedjan produktionsmässigt.
Nej, jag säger inte emot att de letar forward, det tror jag absolut. Men samtidigt så tror jag så här, om jag försöker uttrycka mig så tydligt som möjligt. Jag tror att de vill ha upp numerären med en spelare på backsidan. För att just undvika att vara sårbara där om det skulle försvinna en spelare till exempel. Nu har de två spelare uppsatta på backarnas frånvarolista. Så det tror jag de letar efter.
Intressant.
Ja, spännande. Spännande. Har vi rätt ut det så mycket vi kan också?
Ja, så mycket vi kan. Vi redde inte ut.
Nej, men
så mycket vi kunde.
Till sist.
Vi sitter ju inte med förhandlingsläget. Liksom.
Nej, men det som ändå är, om man får säga två sista grejer om det här. Det som är nytt egentligen är att Rögle och Chris Abbott har gått igenom hela den här hösten utan att göra en enda panikgrej. De har ju fått en trots skador har man ju gått igenom hösten i lugn och ro i truppen. Så där finns ju handlingsutrymme den vägen, och så tror jag också att det finns, som vi har varit inne på, ekonomiskt handlingsutrymme. Det fanns det säkert från början, och den här hösten med man säljer ut, det är fullt hus varenda match och alla hjul snurrar förmodligen bättre än planerat, så tror jag att det finns rätt så bra arsenal om de skulle behöva lasta på.
Ja, det måste det göra. Alltså med tanke på publikbudget och att hur många hundra de är över den i nuläget, så måste det finnas en buffert att ta.
Och en sista grej på det här med forwardståget är väl att jag tycker att det var ju intressant att se att man i matchen borta mot Leksand att man valde att lyfta upp Daniel Bartov som backen Bartov som ytterforward. det är någon slags ett underbetyg till det J20-laget där man i vanligt fall liksom hämtar spelarna när det behövs. Att man liksom bedömer att en back som aldrig har spelat forward har han kanske någon gång. Men att det är ett bättre alternativ än en junior forward, det för mig skickar en rätt stark signal om att det inte finns någonting. De bedömer inte att det finns någonting att hämta nerifrån.
Och det är ju också ett rätt så stort problem i sig, får man ju säga.
Ja, men det är det ju. Och de har ju ett J20-lag som inte har varit med och fightats egentligen om den här topp 5-platserna. Så att, det är kanske så.
Det kanske är ett rent av en framtida punkt, ett framtida ämne framöver i en Rögle-podd.
Att kanske diskutera. En uppehållspodd.
Ja, möjligtvis.
Vilket då? Bertov som forward-podd?
Ja, jag tänkte det, att vi tar Bertov ett helt avsnitt. Så han får mycket tid i rampljus. Nej, men J20.
Ja, okej.
Mm. Diskutera J20. Men ska vi zooma ut lite grann från Rögle? Vi är kvar i Rögle, men zoomar ut och tar ett lite större helhetsgrepp kring ligan. Eftersom ju Rögle och framförallt Simon Ryfors var involverad i något som skapade debatt, milt uttryckt. Och det förstår man. Simon Ryfors som gjorde mål. Ett självklart mål som sen inte visar sig vara mål för att Nils Höglander råkade i eftersvingen när han skulle sopa in returen. Råkade toucha Axel Bragers benskydd. Och det får man inte göra med den nya regeln och tolkningen av den. Ingenting får komma åt målvakten och döms målen bort. Och Växjö fick ett liknande mål bortdömt. Luleå fick det mot Brynäs. Det är flera sådana här incidenter. Och Leon Bristedt, Linus, får ju ut också menar på att det kanske måste ett drev för att få ändring på det här. Och Simon Ryfors, all cred till Simon som också uttryckte sig väldigt konkret och kritiserade kraftigt det som pågår just nu och menade på att ska vi fortsätta så här då får vi ju ändra i träningar, för där får man höra vi ska in framför mål och peta in returer, men får vi inte göra det, ja men då kan vi inte spela så, då kan vi inte träna så, då får vi göra nya spelsystem, förändrar hockeyn på något vis, blir väldigt stort det här. Vad säger ni som ändå ska tycka till och tycka till här i podden om det här?
Nej, men det är väl klart att det är de målen du listar alldeles nyss, Mattias, det är väl klart att i min bok är det solklara hockeymål. Det är inget snack. Sen är det ju inte, bara för att förtydliga, det är liksom inte domarnas fel. De går ju bara efter sina nya direktiv. Men det är väl den här regeln som skrevs att den har blivit för definitiv, för hårt tolkad eller något liknande. Vi får gärna hjälpa mig att uttrycka det på något bättre sätt, men nu står man ju i ett läge där man har en regel som alla verkar rörande överens om att de inte är nöjda med. Alltså jag tänker tränare, spelare, supportrar, att det är liksom
publik.
Ja, men precis. Ingen känner att detta går hand i hand med den hockeyn man vill spela eller se.
Ska vi vara väldigt konkreta här så kan vi konstatera att när det kommer till just när kontakt med målvakter, då har hockeyn till och med blivit snällare än innebandyn, och det säger ganska mycket.
Ja, sen förstår jag väl också att man försöker få slut på debatten inför den här säsongen då, liksom göra någonting så definitivt. Nu är det så här, nu ska inte vara inne i målgården, punkt slut, då är det bortdömt mål. Men när man ser på konsekvenserna av de målen som har blivit bortdömda och de här många videogranskningarna, så det är ju någonting som förstör för hockeyn, tycker jag. Alltså att de vill ha, det var ju Bristedt sa i det när jag intervjuade honom också, jag tyckte det var klokt, att hockeyn liksom vill vara mer underhållande, det ska vara fler mål, och nu jobbar man istället för att det ska bli färre mål. Sen klart att konsekvensen inte ska vara att någon målvakt blir överkörd, men nu är det ju så att så fort man är där inne och gör någonting i målgården så blåser man av offside i målgården eller går in och tar bort mål. I min värld så måste det ju vara liksom en uppenbar störning av målvakten för att det ska bli bortdömt. Ja, men istället för tolkningen som är nu.
Vi pratar ju inte längre det här att en forward går in med röven först och trycker undan målvakten. Det är inte de situationerna. Det är klart att gör man det och målvakten hamnar helt ur läget och en lagkamrat slår in pucken i öppet mål, ja, men då är det givet att det ska blåsas bort. Men,
ja, och det är alla överens om, ja, precis, exakt, som i det andra fallet.
Men, precis, men att sen hårdra det så att målvakten har all fördel i målgården, kommer det minsta lilla touch från en klubba, då ska målet bort. Det är ju idioti.
Får man vara med eller?
Nej.
Inte om du har avvikande åsikt.
Nej, precis.
Nej, men jag efter följt detta hela liksom, det är klart att det är säkert jättesvårt att ratta en hockeyliga, men det är med tanke på liksom vilken stor industri SHL är, så måste man säga att de har en unik förmåga att hamna i klabbiga situationer, oavsett om det är tacklingar eller sånt här. Det känns som att genomförandet av alla slags beslut blir så otroligt antingen fyrkantigt eller konstigt. Det finns liksom ingen... jag förstår liksom inte hur detta... Jag håller med dig, så man kan inte hänga domarna. De följer ju någon slags... eller man följer ju någon slags uppsatta direktiv. Liksom. Men det är så otroligt fyrkantiga direktiv. Det kan ju, en gråsten kan ju se att detta är helt absurt. Det är klart att om en forward åker in i målgården och krokar i plocken så att målvakten inte kan ta pucken när han åker upp i krysset, så stör man ju en målvakt i sitt målområde. Men om någon duttar en klubba på benskyddet som målvakten inte ens ser, så stör han inte målvakten. Alltså jag begriper inte hur SHL kan hamna i de här situationerna hela tiden, som att det är som vantolkningar eller liksom...
Jag tänker att det finns en risk här nu om man lägger till parametrar. Det har varit ett antal hjärnskakningar har vi pratat om i Rögle då och i andra lag också, och det ska ju bort givetvis. Självklart. Och det är klart att ju mer man pratar om det här, så kommer det förhoppningsvis bli så att man får bort de här tacklingarna och så vidare. Men vad händer om det här får fortgå? Alltså att man känner att det här får man inte göra. Det blir mål bortdömda. Och sen så nu måste jag vara försiktig när jag tacklar också. Det kanske slutar med en sport där den fysiska kontakten blir ganska liten. Och dit vill ju inte hockeyn heller. Så det kommer bli en väldigt svår balansgång när man skapar såna här regler. Där, liksom, vad får jag göra? Vad får jag inte göra?
Du spelar som bordshockey, som stiga bordshockey.
När jag var liten gjorde jag det, ja.
Och slutat med det, det är skitroligt.
Jag var så kass på det också. Ja.
Men risken är ju att hockeyn kommer att se ut så om några år. Där det inte finns ingen som helst kroppskontakt och ingen som kan gå
ner. Ja, du fattar min poäng, vart jag vill komma.
Ja, men det är klart. Men alla liksom tendenser att man pratar om leder ju hit. Det kommer inte vara någon som vågar, det kommer inte vara värt det att tackla någon... Så det är klart att i förlängningen ser man ju en sport som håller på att ritas om i grundvalarna.
Frågan är om det sätts upp en stoppskylt innan det har gått så långt. Det måste det nästan göra, för det är ju ilska nu. Och ilskan blir allt kraftigare.
Ja, men det är ju någonstans är det allvar. Här står ju hockeyspelare liksom och kritiserar sin egen organisation liksom. Det är, i offentligheten. Det är ju klart att det är... Nej, jag vet inte. Jag förstår inte riktigt så att inte liksom, det borde vara mer professionellt än så här. Det borde, detta ska inte behöva komma.
Rätta mig om jag har fel nu, Daniel. Ja, du är med, Linus. Men är det inte så att det här egentligen ursprungligen kommer från klubbarna själva att införa den här regeln? Så att någonstans biter man sig själva i svansen också genom att tokritisera nu. Eller? Man kanske bara får krypa till kors och säga att det här blev fel.
Ja, men det är väl lite som det här med Everberg Högström, men det verkar finnas så mycket prestige kring alltihopa. Men folk gör fel hela tiden. Jag hör ingen som går ut och säger att det här har blivit tokigt. Vi får titta på detta.
Varför ska det vara så svårt? Varför är det så mycket stolthet i hockeyn?
Det är ingen som bryr sig. Nej. Om du har gjort fel.
Det är väl bara bra och mänskligt kunna visa att man felar, eller?
Jag skulle ju snarare högaktad om man sa att vi inser att det här har blivit helt absurt. Vi får titta på det. Så tar vi ett nytag, börjar om. Efter jul så ska vi, nästa vecka, ska vi liksom kunna presentera någon form av... Nu sitter alla inser att det här är parodi, men... De som borde säga någonting stoppar huvudet i sanden.
Det är som att man, ja, vi tar skiten från media istället. De får hoppa på oss så mycket som helst. Det är ändå skönare. Vi håller vår stolthet än att backa nu. Och så kanske vi får någon syrlig kommentar från media. Någon krönikör någonstans. Jag vet inte.
Men det är ju inte det längre. Alltså innan var det ju... Ja, men Rot kunde såga någon i sin krönika och någon på de andra tidningarna, just mediekrönikör. Men nu är ju kritikerstormen är från spelare och tränare själva.
Exakt.
Det är ju den stora skillnaden här ju. De är inte nöjda. De vill liksom kritisera, som du sa, de kritiserar sin egen liga. De säger själv, strunt samma om deras eget lag drabbades, men bara hela grejen, principen, regeln, är fel. Vi vill inte ha det så här, vi vill ha fler mål. Vill du, liksom, Leon Bristet sa ju det. Någonstans har vi spelare ett liksom, ansvar och prata om alltså ligan vi representerar och spelar i. Och det är klart att den diffen då, genom att det är publik som tycker att ens lag har blivit felaktigt behandlat eller att det har varit ett mål som blivit bortdömt, ingen är nöjd med det, eller en krönikör som går ut. Nu kommer kritiken inifrån på ett annat sätt, från de som faktiskt är på isen, de som står i båset. Där liksom ligger allvarhetsgraden i det för mig, att den är väldigt hög.
Ja, och så lite märkligt att ingen liksom säger något, ingen liksom låtsas som det är som att man leker kurragömma med ett barn som ställer sig mitt i rum och håller för ögonen och gömt, tror liksom att de har gömt det bara för att det är mörkt. Det går. Man får liksom, man måste höja ribban högre än så.
Ja, men summa summarum, alltså i det här läget hade det väl inte varit svårare än att SHL-bossarna och de som bestämmer liksom kallat till något möte med sportchefer eller någonting och säger, vad vill ni göra? Vi inser att detta har blivit skevt.
Vet du vad? Det tror jag, utan att veta någonting, så tror jag att de gör det.
Varför ändrar man inte sig då?
Ja, men varför säger man inte det? Det är väl helt givet att de måste snacka om detta. Alla är överens om att det är dårskap. Jag är helt säker på att de sitter bakom liksom stängda dörrar och pratar om detta. Men det är ju ingen som kommunicerar någonting utåt. Jag vet inte. Får inte...
Men alltså, någonstans
har du upprör hjälmen?
Ja. Rot skallar.
Vi skallar.
Ny dimension
bra,
i podden.
Bra, ny dimension. Det med skallning har ju blivit någonting som uppskattas för övrigt, har jag förstått. Men jag tänker, alltså någonstans högaktiga spelare som faktiskt går ut här och kritiserar, tar bladet från munnen, vågar göra det. Det är ibland så otroligt städat, så mycket kostymer på när de pratar. Nej, jag vill inte kommentera. Men hur mycket har tränarna vågat göra det? Eller vågat eller velat göra det? Jag tycker där kanske det finns ännu mer att kräva av tränare också gemensamt eller lag för lag. Ut och bomba på det här. Spelarna ska inte behöva stå själva i det.
Men jag tänker mig också, nu kanske man lite på... sticker på lite halt vatten här, men man kanske också kan, om man ska vara konspirationstekniker, hur liksom synkar det dem i ligan, lagen kontra ligan. Jag har ju hört liksom att Rögle har, får man säga, levt jävel bakom liksom kulisserna och varit pissförbannade kring de här hjärnskakningarna och ställt till liksom högljudda, drivit detta liksom. Får de inte gehör? Snackar ligan ett språk och klubbarna ett språk? Det finns det falanger?
Nej, men det handlar väl om de här dörrarna som känns väldigt stängda nu och som kanske borde öppnas på vid gavel istället. Mer transparens. Om man nu, som du säger, om man nu sitter i möten och pratar om detta och inser att det har blivit fel, berätta det. Så då lugnar ju ner allihop. Då lugnar ner spelare, fansen, alla. Att, ja, men ja, detta har ju blivit fel, men som vi har förstått så sitter de i alla fall och försöker hitta en lösning.
Kanske också detta, om man får ta konspirationen ett halvt år till. Kanske är det liksom det vi ser när spelarna är öppet kritiska. Det kanske finns en frustration mot sin egen liga. Liksom. I den här sakfrågan finns det ju absolut, men det kanske finns någon slags underbyggande frustration hos klubbarna. Hos vissa klubbar i alla fall.
Mm.
Det är härligt, vi kan spekulera.
Ja, det är ju nästan det bästa. Spekulationer är alltid roligt, oavsett var det är någonstans.
Det hjälm vi drar mot timmen, det här är oroväckande långt.
Och så...
ja, det är inte ditt fel menar jag, men...
jag tar på mig det.
Vi har det härligt ju.
Jag tar på mig det.
Nej, men vi har ju mycket godis kvar.
Ja, vi har ju det.
Vi har ju någon bra punkt på slutet. Kanske.
Och det är inte den som jag står och håller i här.
Jo, först den.
Motståndarkollen, det är ju Brynäs igen.
Nu lyfter vi.
Förra gången så gjorde jag ju tidernas skallning mot Brynäs när de skulle möta dem uppe i Gävle.
Var det inte då du sa att liksom, det finns inte en chans att Rögle förlorar dem?
Den har jag som sms-signal på min telefon.
Ja, och då förlorar de ju.
Det gör de. Vad har hänt med Brynäs sen dess? Vad står de idag, Hjelmen?
Ja, det har ju hänt en del faktiskt. Först och främst så, du nämnde ju hur många poäng de har tagit på ett antal matcher. Men jag, efter den här Djurgårdsmatchen, Jag tänker så här, efter uppehållet, det förra uppehållet, så har det spelats 6 matcher så här långt. Då har Rögle på de 6 matcherna tagit 4 poäng av 18. 4 poäng. Brynäs har faktiskt tagit 10 av 18. Det är mer än dubbelt så mycket. Så att Brynäs har repat någon slags mod, det har de gjort. Och det ser man också på siffror. Och bara en sån sak. Jag vet att den gången jag var oerhört kritisk mot Brynäs, så hade de i serien sämsta powerplay. Och det var egentligen alla siffror var katastrofala. Men nu har man alltså gjort mål i powerplay i 4 av de 5 senaste matcherna. Så där är det någonting som de har hittat. Och det ska nog Rögle faktiskt ha koll på. Det är inte självklart att spela boxplay mot Brynäs längre.
Kan vi inte sätta det på podkanten här, men du som ser mycket av Brynäs matcher, vilka har de i som är vassa för dem, just den spelformen liksom i powerplay?
Greg Scott finns ju där, och faktiskt Tommy Sallinen är vass där.
Mm.
Viktor Söderström såklart, viktig back i powerplay också. Mycket, mycket märkligt att han inte kommer till JVM för övrigt.
Mm.
Sen ska vi också säga så här. Något som talar för Rögle, det är att lagkaptenen Anton Rudin är borta. Anton Rudin är ju lagets bästa, viktigaste spelare. Så det är ju verkligen en win-situation för Rögle. Brynäs är fortsatt ganska dåliga på produktion också. Precis som Rögle. Så vi kan nog vänta oss en ganska målsnål match skulle jag tro. För Brynäs har också fått i ordning på målvaktsspelet. I tabellen så ser det ut som så att Rögle då är 6, det vet ni om, 36 poäng, Brynäs är 10 på 28, det skiljer 8 poäng. Brynäs har en match mindre spelad dock, så det är klart att vinner Rögle den här, då kapar man ju verkligen banden till Rögle. Vad ska vi ta med för statistik? Någonting mer ni är intresserade av? Inget av lagen har en jättebra powerplay effektivitet, men Brynäs på väg uppåt, Rögle bör vi se mer av i powerplay. Boxplay är Brynäs fortsatt dåligt, Rögle är ganska bra. Jag kan titta på det här också i periodstatistik. Brynäs är ganska bra i första perioderna, men ganska dåliga i tredje perioderna ska man säga. Så kan Rögle bara komma ut som de pratar om att de ska göra, komma ut starkt och hålla stången i första perioden, så har man mycket vunnit mot Brynäs. Så kan man väl sammanfatta det. Bäste målskytt Brynäs. Nu ska jag sätta er på podcast. Nej, det här kan ni nog förresten. Vem är det?
Nej, jag kan inte.
Jag vet inte.
Nej, det är ju faktiskt en som har varit en del i ropet i rikspressen, just för att han inte är en målskytt egentligen, men som har fått ett rejält lyft den här säsongen när Brynäs har haft det jättetungt. Daniel Malmberg.
Ah, Malmberg.
7 mål har han gjort, så det är bara 2 sämre än färre, ska man säga, än Daniel Saar. 1 färre än Leon Bristedt. Lika många som Dennis Everberg, men Dennis Everberg har ju pratat nog om. Målvakterna, ja. Rifalk vill toppar inte längre målvaktsligan. Brynäs målvakter är längre ner i tabellen, men på väg uppåt. Det var väl ungefär det jag tänkte säga. Ingen jätteskallning av Brynäs nu. Förvånande nog så är de ju inte sist.
Tack för det, Hjelmen.
Det blir kanske en svår match, men jag tror att... Ja, det blir ju en svår match med tanke på Rögles form och Brynäs form också. Men jag tror ändå att det här med Anton Rudin, det är en ganska tungt avbräck för Brynäs. Så det talar för Rögle.
Släkten är värst med Janne Larsson kanske?
Kanske det. Släkten är värstvinkeln. Vill du göra den imorgon igen? Vi får se.
Har ni någon spaningar?
Jag har tagit min. Jag har haft min både spaning och min dumstrådsspaning.
Okej. Nu får ni varsitt quiz här. Rögle spelade 23 matcher. Hur många poäng tog Rögle första 11 matcherna?
Men det här var vi väl inne på förra gången. Hur var det där nu? Jag kommer inte ihåg de siffrorna.
Jag ska bara säga en siffra. Första 11 kontra sista 11.
Första 11, vad var... Ska vi bara dra någon siffra?
Ja.
Ja, det kanske var 28.
24 poäng av 33. Sista 11.
Men... 24 av 33, men de har ju 36 poäng.
Kanske du kan räkna ut.
Ja, men du...
Nej, vi skit. Det blev en över i mitten.
Nu är det jättekonstigt i mitt huvud. De har tagit 24 av 33, men de har ju 36 poäng.
Ja, men det var kanske en trea. Jag har bara räknat på de första 11 och sista 11.
Jag skiter i det nu.
Det blir inget för Statistiska centralbyrån att föra in i sina journaler. Men Rögle har tagit 24 poäng första 11 och 9 sista 11. Skit
nej,
i det.
Jag blir inte klok på det här. Får du ihop det, Linus?
Nej, jag får inte det.
Men så är det ju en match som blir hängande i mitten.
Och frågan är vilken match är som hänger. Ja, det är det den mot Leksand eller den borta mot Färjestad eller en seger hemma mot Malmö?
Det är ju,
Malmö?
Det är ju ingen av de senaste. Det är ju den som är i mitten. Skit i den, nu går vi vidare.
Nu ska vi ta...
Vad står du på tavlan,
Jens? Har du fler spaningar, Daniel?
Nej, det är jag färdig med. Det blir det inget mer.
Ta en manskjut.
Vad står du på tavlan med stora bokstäver nu, Hjelm?
Hälsning.
Ja då! Har jag en hälsning?
Ja, det har du.
Ja, kanske. Det har jag.
Ja, bra. Vi får se om du kan läsa rätt namn då.
Ja. Idag är det dags för en hälsning från en av Rögles faktiskt största spelare genom tiderna.
Kenny Jönsson.
Rögles svartaste ögon genom tiderna, Hjelm. Nummer 20 på ryggen. Med årstopp som moderklubb. Jag ska inte plåga dig.
Conny Gyllander.
Nu ska jag säga att i alla fall 75% av lyssnarna har tagit den.
Har skallat Hjelm sedan länge.
Vi var ju inte härifrån. Okay. Vilken tidsepok.
Men du har intervjuat honom när han sen blev sportchef i Rögle också.
Pelle Svensson.
Exakt.
Ah.
Så är det. Pelle Svensson har spelat 522 matcher för Rögle. Tredje mest genom tiderna. 13 säsonger. 341 poäng. Fjärde mesta poänggöraren genom tiderna. Och blivit utvisad 672 minuter. Näst mest. Faktum var att jag hade bestämt med Pelle för typ en vecka sedan. Men då fick jag precis sparken från Odense, sitt tränaruppdrag. Vilket jag även har intervjuat honom. Det finns en text på hd.se. Så att då kände jag att jag skulle av någon slags hänsyn låta honom landa i det en vecka innan jag ringde honom.
Så det är att som när Rögle skyller upp sina skador. Alltså det...
det var väl en grym undanflykt.
Dåliga ursäkter.
Kom igen, ge mig
det. Det köper inte jag alls.
Okay.
Jem, köper du det?
Nej. Nu har ni gaddat ihop.
Nu får han inte ta den här hälsningen.
Jag gör snart pappersflygplan och det här pappret är inte tyst. Så här sa Pelle Svensson. Nu citerar jag ordagrant. Jag har jäkligt bra koll på Rögle. Det har jag alltid haft. För mig är det tre tidsperioder. Spelare, junioransvarig och sportchef. Man kan dela in dem i olika tidsperioder och sinnesstämningar. Den längsta är som spelare. Jag känner bara glädje att jag fick göra det. Jag är jäkligt stolt över det. Det har faktiskt präglat mig hårt. Det sitter djupt i mig. Det låter kanske tramsigt, men jag har levt med det så länge. Jag gick till Rögle från Åstorp när jag var 11 och sen gick jag hela vägen upp i A-laget och spelade många matcher där. Jag är inte så bra på resultat och det är ytterst få matcher som har etsat sig fast. Jag minns snarare känslor och människor än ögonblick och statistik, om jag säger så. Som till exempel när jag var på juniortiden i Rögle. Då åkte jag till Norrköping och tittade på TV-pucken. Där hade jag inte varit sedan jag tampades med Rickard Rauge och Vita Hästen. När jag kom in i den hallen var det bara, shit, här inne har det hänt grejer. Haha! På juniorsidan var jag i 4,5 år och det var kul. Jag och Magnus Bogren jobbade jäkligt hårt där i några år och vi tycker någonstans att vi fick tillbaka det vi investerade. Vi har pratat mycket om det, hur kul det var. Vi hade en bra stomme och med mycket talang. Men vi hittade också en modell där vi tävlade sjukt mycket. Vi experimenterade oss fram. Vi tygde ihop brädor och färg, sen byggde vi en inlinesbana på parkeringen. Vi brukade dela in i tre lag. Två av dem spelade och det tredje körde intervaller. Vi hade hängt en stor mässingsklocka som lagen som gjorde mål kunde åka fram och slå i. Den triggade de andra. Symboliken var att ingen annan skulle få vinna. Det präglade flera av de årskullarna. Sen avslutade jag mitt under säsongen och hoppade in som sportchef när Roger Elvenäs försvann. Det var 2012 när vi sen gick upp i SHL. Det finns väldigt mycket att prata om här. Men mitt mål var egentligen aldrig att bli sportchef. En anledning till att jag blev det var för att fortsätta trycka upp de här talangerna vi hade jobbat med. Mitt mål var att få upp en sån stomme i A-laget. Vi såg den potentialen. Vi var topp 4 med både J18 och J20 i landet. Men de var inte riktigt redo då och sen gick det som det gick. Det var bittert, det är det alltid när man vill något väldigt mycket. Vi hade rätt hyfsade spelare. När den säsongen slutade hade vi 8-9 spelare på AVM. Ändå blev vi dyngsist i SHL och åkte ur. Vi fick inte ihop det. Det var logiskt att jag som sportchef fick ta smällen. Men det är jävligt kul att se lagbygget idag. Drar du bort något namn och lägger till något annat är det samma killar i A-laget som vi hade då i juniorerna. Bara det att de har varit ute i världen och fått lite tjockare skinn. Idag har jag ingen relation till Rögle, förutom att jag ser alla matcher. Men genom Rögle har jag lärt känna jättemycket fina människor. Och det är rätt häftigt när man möter barn med gröna mössor, folk i alla åldrar och sponsorer. Alla tillhör vi samma entourage till bandyklubben.
Wow, vilken hälsning. Pelle Svensson alltså. Det var väl säsongen 12-13 där som han var sportchef. Jag får nästan lite ont i magen här när du har en sån lång härlig hälsning från Pelle. För jag vet att jag gjorde någon brutal intervju med honom i när vi hade något tv-program där jag gick åt honom stenhårt. Så lite så här...
Min son stod
på lite jobbiga vibbar här.
Stod på ena kort, säger de.
Ja, precis.
Jag minns också det.
Nästan så jag tycker lite synd här om Pelle att han fick utstå min... Ja, den sidan av mig.
Det är också vårt jobb. Eller?
Så är det.
Ja, nej, men vad säger ni om Pelle Svensson då? Ni som ändå kan honom utan och innan. Jag som då inte kunde det. Vad ska han ta vägen nu? Ska han in i Rögle eller ska han någon annanstans?
Ja, men det är väl klart att Pelle Svensson ledig, borde väl han vara högaktuell för att ta någon plats i Rögles... På Rögles juniorsida, han har ju bevittnad förmåga att motivera och utveckla unga spelare från liksom, ja men 16, 18, 20 de lagen liksom. Och jag ser väl absolut inga hinder för att han inte skulle kunna passa perfekt där i den organisationen. Vad säger du, Daniel?
Jag tycker väl att han kanske har fått lite cred för det som han och Bogren faktiskt gjorde under de här åren. Med liksom betydligt, Rögle var en mindre klubb med, tror jag, betydligt mindre liksom resurser på juniorsidan. Han har ju rätt i att de här Everberg och Britén och allt vad de heter, liksom, de var ju juniorer då. Jag träffade faktiskt Stixberg, men jag stod och tittade på en gammal tavla, det laget med Everbergs årgång. Vad är de? 92 år? 91 år? 90 år? 90, ja, närmastans.
91 va?
Tror det. Mm. När Rögle hade det i 18-laget och där är ju många Dennis Everberg, Erik Martinsson som är HV nu, Daniel Sylvander, August Karlsson kanske, Kevin Lindskog. Jag sa till Everberg att jag skulle titta på den och det var rätt många som det var rätt många hockeyspelare i den årgången. Och sa faktiskt Dennis det finns en gemensam nämnare. Vi hade alla Pelle Svensson som tränare. Så jag tror att han fick mycket att hända där.
Du tycker också att Rögle borde nypa honom här nu, eller?
Det får de göra som de vill, men jag tycker som jag sa att han har fått lite cred för det som... Han blev väldigt förknippad med det här uttåget och blev liksom hårt kritiserad där. Som han var ändå sport sitt ansvar för den jättesatsningen man gjorde då med mycket liksom namnkunniga, stora spelare och det gick ju alldeles på baken. Så jag tycker kanske att det har fått lite... det är klart att han förtjänade kritik för det, men han gjorde rätt mycket gott för klubben också, tror jag. Så han har kommit mer i skymundan.
Visst var det den säsongen där med, eller de säsongerna med Fredrik Varg, Galden,
Kuamatti Aaltonen, var det inte den säsongen?
Nej, eller Garbor.
Garbor, ja.
Men då kanske jag blandade ihop den, då var det inte
Alexander Barta, och man hade ju jättemycket stora spelare. Det är de 8-9 som man menar var på AVM när säsongen slutade.
Just det.
Men hur som helst, han ska i alla fall få mycket cred härifrån för sin fina hälsning. Tack så jättemycket, Pelle.
Mm.
Verkligen. Och där är vi väl ändå i mål, får vi säga, denna Vasaloppssändning. För nu är det rekord här.
Ja, det är det, va? Vi är över timmen. Det har vi ju egentligen lovat oss själva att det inte var.
Nej, det finns ju några av er där ute tycker alldeles utmärkt så att ni hinner runt på er träningsrunda innan podden är slut. Så att några glädjer vi av er i alla fall, tror jag.
Vi hoppas det. Vi hoppas att alla orkar lyssna på oss nästa vecka också.
Är vi tar inte, går inte på jullov då?
Nej. Nej. Ska vi verkligen göra det?
Nej. Vi kanske... Den som lever får se.
Okej, ni får väl mejla in. Ni vet mejladressen, va? Ska vi på jullov eller inte?
Skicka en fundering eller fråga till roglepodden@hd.se.
Just det. Så ska vi nog få ihop något nästa vecka också.
Absolut.
Vi stannar där, va? Och så ser vi fram emot Brynäs matchen och ni vet vart ni ska följa allting. hd.se och Helsingborgs Dagblad och... Ni får allt ni behöver ha.
Och så säger vi till vår samarbetspartner heter Vågen Försäkringsbyrå.
Hej då!
Hej!
Hej! Hej.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.